Volvo Cars slår rekord i bilförsäljning. Och Spotifys aktie stiger efter prisökning. Hej, mycket välkomna till EFN Direkt och torsdagens ekonominyheter, där vi lite senare i programmet också ska prata om insiderbrott och gråzonerna de rör sig i. Stockholmsbörsen är strax innan lunch upp med 0,1% och bland vinnarna återfinns Avanza och Boliden som stiger med över 3%. Och åt andra hållet går Definibe som faller med 3% efter att aktien säljstämplats av ABG. Även på de stora börserna i Europa är rörelserna små. Biltillverkaren Volvo Cars sålde 79 000 bilar under mars. Det är 25% fler än under motsvarande månad i fjol. Och det är även rekord när det gäller försäljning under en enskild månad. Aktien stiger med drygt 4%. Streamingbolaget Spotifys aktie steg med 8% i New York på onsdagen. Och det här efter att bolaget gått ut med att de kommer att höja priserna för sitt månadsabonnemang på flera marknader. Inköpschefsindex för tjänsteindustrin i Sverige steg i mars till den högsta nivån på över 2 år. Indexet ökade från 53,9 från 51,2 föregående månad. Det visar siffror från Silf Swedbank. En siffra över 50 indikerar på tillväxt. Den senaste tiden har vi sett flera exempel på bolag som fått kritik för att inte ha offentliggjort uppgifter som kan påverka kursutvecklingen. Bland annat H&M:s vd-byte tidigare i år som påbörjades nästan 2 månader innan skiftet offentliggjordes. Och då först i samband med att bolaget presenterade sitt bokslut. H&M uppger till EFN i en kommentar idag att diskussionen om vd-bytet utmynnade i ett slutgiltigt besked från Helena Helmersson den 31 januari och att beslutet offentliggjordes samma dag. Om H&M-exemplet kan anses vara insiderinformation eller inte, är det solklart? Vad är insiderinformation och hur ser bolagens informationsplikt ut egentligen? I studion nu så säger jag varmt välkommen till Jonas Myrdal, åklagare på Ekobrottsmyndigheten men också författare till boken Insiderinformation och börsbolagens informationsplikt. Varmt välkommen till EFN Direkt.
Tackar, tackar.
Du, om vi börjar med H&M, är det ett klassiskt exempel på en sån här gråzon, det vi såg tidigare i år?
Ja, men det kan man nog säga faktiskt. Det där är en svårbedömd fråga, absolut. Nu kan jag inte göra alla detaljer, men uppenbart är det ett sånt typexempel på när det är svårt att avgöra när informationen faktiskt är insiderinformation och kanske också om det uttaget är fråga om insiderinformation.
Vi ska säga det också att H&M gjorde ju allt rätt. De informerade Finansinspektionen och skickade ut ett pressmeddelande så snart som det blev klart att det skulle ske ett vd-byte. Ändå har det varit tveksamheter kring det här. Varför? Berätta om gråzonen.
Ja, just det. I det här fallet får man egentligen ställa sig 3 frågor. Och den första är om är det uttaget insiderinformation att det är ett vd-byte. Och det är nog en ganska stark presumtion, i synnerhet när det är ett bolag av H&M:s kaliber. Så det är check på den. Mm. Och nästa fråga är då, när blir det tillräckligt sannolikt att det kommer ske en avgång? För det är en sak om vd pratar lite löst och kanske känner och har lite tvivel. Men det måste ha nått en viss grad av sannolikhet att det faktiskt ska bli ett vd-byte. Mm. Och det är lite knäckfrågan. Vilken grad av sannolikhet krävs där för att det ska bli ett vd-byte? Och när hade det, liksom, när man hade nått den punkten i det här fallet? Så det är 2. Och den tredje frågan är då, om man nu har kommit fram till att men det var tillräckligt sannolikt ett visst datum. Har då H&M i det här fallet rätt att skjuta upp offentliggörandet?
Och vad är det som avgör det?
Ja, när det gäller uppskjutandet där, så först ska ju inte marknaden bli vilseledd. Och det skulle man nog säga att nej, men marknaden blir inte vilseledd i vart fall om det är en kortare tid. Därför att det är saker som det händer på marknaden, att bolag byter vd. Det är inte något konstigt. Men sen krävs det också att bolaget ska kunna hålla informationen konfidentiell. Den får inte läcka och det brukar normalt inte ske. Men den tredje frågan då är, har bolaget legitima intressen som det heter? Är det på något sätt orättvist att bolaget skulle drabbas om man skickar ut den här informationen? Och den kanske är lite tveksammare. Där finns det avgöranden av börsernas disciplinnämnd när man säger att vd-byten och rekrytering av vd medger viss tid att man får fundera och organisera sig och så vidare. Några dagar kanske, men inte särskilt lång tid.
För det här är ju stora förändringar för ett bolag.
Absolut.
Och vad har de rätt att kommunicera sinsemellan? Och vad är kommunikation och vad är insiderinformation?
Ja, just det. Just det. Nej, men det, ett vd-byte i ett sånt här bolag, det är ju då helt klart insiderinformation. Det är ju information som, om den skulle släppas, så skulle den påverka priset på aktien märkbart. Och så var ju fallet här också. Så det är ingen tvekan om att det är insiderinformation. Och då är huvudregeln att informationen ska släppas så snart som möjligt. Och det ska gå som rinnande vatten. Det ska bolagen ha en administration som gör att alla vet vad de ska göra. Och det får inte ske någon fördröjning. Och dessutom så måste det vara så att man är organiserad på så sätt att det inte är några onödiga moment i själva processen. Så att det är väldigt stränga krav på att det ska gå snabbt. Men som sagt, under vissa omständigheter så har man rätt att skjuta upp offentliggörandet.
Vad blir det för påföljder? Vad händer om man inte håller sig till det?
Ja, i bästa fall så får man en reprimand från börsen eller får betala vite. Men Finansinspektionen är ju tillsynsmyndighet över informationsgivningen. Så att de har möjlighet att överpröva det där. Och tycker de att när det räckte inte med 3 års avgifter i vite, så kan de drämma till med en sanktionsavgift också. Och det har skett i några fall. Så att det är en dubbel övervakning där från börsen.
Hur allvarligt är det för bolagen om de bryter mot reglerna?
Ja, men det kostar en hel del pengar. Och det är absolut dålig PR. Det är inte bra för bilden på bolaget. Så att det är inte bra. Och i värsta fall, om man missköter sig riktigt illa, då kan bolaget bli utkastat från börsen.
Det finns ju andra exempel på inhämtning av information. Analytikermassage till exempel.
Just det. Ja, det är en lite knepig fråga. Därför att den konstruktionen där med att bolagen har direktkontakt med analytiker, den är lite riskabel. Därför att den inbjuder till att man kanske lämnar lite för mycket information. Och det är kanske lätt att göra det och kanske lite svårt att ha koll på vad gränserna för insiderinformation är. Och det kanske blir så att om en ekonomichef pratar med en analytiker så kanske man
spiller över lite.
Ja, lite för mycket.
Vi har pratat med Joakim Bornold som säger så här apropå analytikermassage. Vi ska titta på det.
Nej, men när det kommer, är det specifik information som uppenbarligen får en stor påverkan på bolaget, så ska ju den bli publik för alla samtidigt. Det är ju viktigt att det är så. Sen kommer ju förstås alltid både IR-ansvariga och analytikerna säga att nej, men så är det inte. Det här är inte den typen av information och vi jobbar inte så. Du kommer inte hitta någon som ställer upp en intervju och säger att ja, så här är det. Utan alla på båda sidor, de kommer svara nej. De kommer svara nekande. Det här sker inte. Men alla kommer också se ut lite grann som när kungen fick frågan om han hade gått på strippklubb. Och det är det som är problemet här. Ingen kommer att erkänna att man gör det, men man gör det hela tiden. Och det tror jag att det är ett problem som kanske Finansinspektionen borde kolla lite djupare på.
Håller du med?
Ja, jag håller med, absolut. Och det är väl så att en del av de här firmerna har kunder som är lite prioriterade, som kanske får den här informationen före andra. Och det ökar ju risken då för att man kanske vill bjuda på information som kanske är insiderinformation eller på gränsen.
Är det så att man vet här då att det är på gränsen, eller är det okunnighet, är det okunskap, eller är den moraliska kompassen lite felkalibrerad? Eller hur ligger det till?
Jag skulle tro att oftast är det väl okunskap, och det kanske i i händelsen, så att säga, när man pratar om någonting och så glömmer man bort sig. Det ser vi ju exempel på även på vd-intervjuer i tv och media och sånt där, att man säger en mening för mycket och sen så har man passerat gränsen. Så att det är nog ganska få som har satt det i system medvetet, det vill jag inte tro. Men själva systemet bjuder in till öka risken för att man faktiskt säger för mycket. Det finns för starka intressen att lämna den här informationen från bolaget och sen från analytikern och kanske lämna den vidare till den här prioriterade kundkretsen. Så att det där är inte riktigt bra. Alltså.
Är analytikermassage jämfört, är det svårare att avslöja det jämfört?
Ja, men det är det ju. Precis som Joakim Bornold sa här, så ingen skulle erkänna att det har skett. Och när vi gör utredningar om insiderbrott så är det svårt att få reda på vad en bolagsföreträdare har sagt till en analytiker. Ett sedvanligt insiderbrott, då har vi tillgång till loggböcker. Vi kan gå in och titta på mejlväxlingar och sånt där. Vi kan se att det fanns information hos bolaget och att den har spridits på olika sätt. Och det är mycket svårare när det gäller den här typen av information som väl ofta är muntlig också, eller regel är det.
Du är här som expert och författare till boken, men du jobbar ju också som kammaråklagare på Ekobrottsmyndigheten. Tycker du att lagen är... Har ni rätt verktyg eller behöver den skärpas?
Nej, men den är i grund och botten ganska bra. Överhuvudtaget har ju Åklagarmyndigheten fått vässade verktyg när det gäller att inhämta information på olika sätt, och det är jättebra. Så att jag tycker nog inte att själva lagen är något problem. Sen kan man ju möjligen fundera på om myndigheterna har tillräckliga resurser. Och det är väl alltid en ständig fråga, så att säga. Att vi skulle kunna ha mer resurser, Finansinspektionen skulle kunna ha mer resurser. Man kan ju fundera på marknadsplatserna. Kanske skulle man ställa högre krav på monteringsprocesser, att man inte släpper in vilka bolag hur som helst, så att säga. Lite strängare krav, och kanske strängare krav också på övervakningen och informationsgivningen. Det finns en del detaljer, men på det hela taget så fungerar tillsynen över vakning ganska bra, tycker jag.
Stort tack för det, Jonas Myrdal. Tack för att du kom till EFN.
Tackar.
Och räddade ut det här. Och med det så tackar vi på EFN direkt för oss den här torsdagen och önskar en fortsatt trevlig dag.
Det här är en podd av EFN Ekonomikanalen. Ansvarig utgivare är Leo Lagercrantz.